Man ska ju absolut inte dricka te, det är ju väldigt förstoppande. Men kaffe är ju tvärtom, kaffe kan ju få en...
Jag kan knappt dricka en kopp utan att behöva rusa på toa.
Nej, precis.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack så jättemycket.
Och såklart du som lyssnar. Jag skulle vilja börja med att påminna om ett Agnes Wold-citat som gjorde mig väldigt förbluffad. Det kommer från vår allra första poddsäsong.
Det är totalt normalt tillstånd att ha ont i magen.
Alltså det... Va?
Jo, men alltså, ja, vi är ju inte skapade för att vara lyckliga och tillfreds, liksom. Det är
naturligt. Vänta lite nu. Det måste väl vara hela målet på att leva, att man ska vara lycklig och tillfreds?
Ja, för oss, ja, men inte för evolutionen. Den skiter i det.
Ord och inga visor.
Det var en liten visa där på slutet ju.
Även om det är ett totalt normalt tillstånd och ont i magen som du säger, så har just den här delen av kroppen en särskild förmåga att väcka frågor. Och några av dem har vi försökt samla ihop i det här avsnittet. Första kommer från Gustav, 9 år.
Jag vet att man inte ska svälja tuggummi, för jag har hört att det kan fastna i tarmarna. Men stämmer det verkligen? Eller är det bara något vuxna säger?
Det är nog något som vuxna säger. Men jag ringde faktiskt min kompis som är barngastroenterolog för att verkligen kolla detta. Alltså han har hand om barns tarmar och så. Han sa att nej, vi har ju naturligtvis alla svalt tuggummi och det har inte hänt någonting. Möjligtvis om man har någon tarmsjukdom, kanske om man har Crohns sjukdom och man har lite sämre passage och sådär på vissa ställen, kanske skulle ett tuggummi kunna fastna, men inte en vanlig term.
En normalt frisk 9-åring kan svälja tuggummi ibland utan att behöva oroa sig.
Ja, det tror jag.
För det här är information som jag också matades med när jag var liten. Man får absolut inte svälja tuggummi. Så att det var alltid förknippat med en viss nervositet och gå där och tjaggla.
Just det. Men vad man däremot inte ska göra, man ska inte springa omkring och ha mat. För vad man kan göra, det är ju att dra ett djupt andetag så att det där fastnar i luftstrupen. Det är ju mycket farligare. Alltså det dör ju trots allt folk av att man sätter i halsen. Men alltså tuggummi är väl lite, det är väl så här 50-talsgrej lite grann, va?
Nej, det skulle jag inte säga. Folk håller ju på att blåsa bubblor och allt möjligt. Kan du det förresten?
Ja, jag kunde i alla fall. Alltså det gjorde man ju då när man var liten.
När man skulle stila lite.
Just det.
Men vi kan gå ut med det här i podden att jag, Agnes Wold, hon kan blåsa bubblor.
I alla fall kunde jag inte testa det så här specifikt. Det är ju pinsamt ifall jag nu måste visa den här. Men jag tror det faktiskt.
Det kan vi göra ett litet test längre
ja,
fram.
Ja, kan jag.
Hej Agnes, varför tycker folk att det är så himla pinsamt och jobbigt och besvärligt att prata om att de har problem med magen? Har man ont i huvudet, ja då skriker folk ut sin smärta till höger och vänster och skickar alla mejl. Är det någon som har en huvudvärkstablett? Men det är aldrig någon som skickar ett mejl till alla på kontoret där ämnesraden är förstoppad. Har du några tankar om det här? Kram från Agneta som ofta har ont i magen.
Ja, det är ju kulturellt betingat helt och hållet. För att barn har ju inte den här idén. De... tycker det är kul med bajs och de skäms ju inte alls för det. Och det är någonting vi lär oss då. Och det är ju så att vi styrs ju rätt mycket av skamkänslor. Det är ju för att vi är flockdjur. Dels är det ju så att det som är i underlivet är ju då lite skamligt. Så att om vi, munnen är ju inte så skamlig och sen så blir det värre ju längre ner man kommer, eller hur va? Så att ändtarmen är ju värst liksom. Intressant nog så är det inte alls så inom medicinen då. Så att det är inte alls låg status att vara... tarmkirurg, det är ganska fint alltså, för att det är svårt och sådär. Så där har man helt skalat bort det där. Vilket visar att det går att bli av med den här kulturen då. Vad vi mer som är skamfullt? Svett är ju lite så.
Ja, det är ju mer över hela kroppen.
Men det är inte så farligt att svettas på ryggen och så. Det är väl värre att svettas under armarna tror jag va? Det är liksom mer skamligt. Och det är ju andra sorters svettkörtlar som styrs av könshormoner och sådär.
Jag kan ju känna att det brukar svetta till ganska ordentligt när vi står här och spelar in borden ibland. När du säger något kontroversiellt.
Jag svamlar lite för mycket. Ja. Jag har ju funderat en del på det här med, det finns ju det här begreppet rent och smutsigt, och jag kom på en egen regel, och den är ju att ju längre ner, ju smutsigare anser man att det är. Så att man anser att fötter är smutsigare än händer, och det är ju helt orimligt, för händer är ju, om vi nu tar ur mikrobiologisk synvinkel, mer citat smutsiga, för att vi kan ju tagit i en sjuk människa eller något sånt där och fått några farliga bakterier, men våra fötter stoppar vi ju inte i så farliga grejer och så. Men där har vi ju absolut det här att folk tycker det är jätteäckligt om man sätter fötterna på bordet, och då blir det smutsigt och sådär. Men om man teoretiskt sett tänker sig att man satt med fötterna bredvid tallriken och sådär, då skulle folk...
Det hade varit bättre, tycker du?
Ja, det är svårt att hålla gaffeln och kniven, men jag är säker på att det skulle väcka anstöt. Jag glömmer aldrig den gången när jag stod på en operation när jag var kandidat, och då var jag förut en tarmoperation då, när det kanske pågick i 8 timmar eller sånt där. Så man stod där och så fick man ju lite ont i ryggen då. Och då var man ju sterilklädd, och då satt jag mig lite på huk. Jag höll upp i händerna så där liksom i luften, så att jag inte skulle vidröra något. Men då rusade en sån här operationssköterska fram och skrek: nu blir du osteril. Och jag fattade ingenting. Varför skulle jag bli osteril bara för jag böjde på knäna? Men det visar ju det här med att saker och ting som är längre ner anses vara smutsigt. Och det är ju ingen slump att man placerar Gud i himlen och djävulen under jorden. Inte tvärtom liksom. Men så är det ju inte i någon mytologi, tror jag. Utan det är alltid den onda som är där nere. Och då, högsta vdn sitter alltid där uppe liksom.
Jätteintressant. Det är ju samma sak på Sveriges Radio. Där sitter vår rena vd uppe i Stockholm och vi smutsiga sitter nere i Göteborg.
Ja visst, och ju längre ner man kommer. Tänk om man kommer till Skåne.
Till slut är man i Skåne.
Där är det bara gödselhögar och så, ja.
Detta fullkomligt kaotiska ljud av stormiga barn leder oss fram till ett mejl från vår lyssnare Kari, som skriver: hej Agnes och Christer, när jag och mina bröder var yngre bråkade vi som fasen, och mamma sa ofta: sluta bråka, ni ger er mor magsår. Men kan 3 bråkande bröder verkligen ge sin mor magsår?
Nej, inte ett äkta magsår. Hon kan ju få ont i magen, men ett magsår, det är ett hål, inte i magsäcken utan nere i den första delen av tarmen som heter tolvfingertarmen. Det finns också magsår i magsäcken, men det är väldigt ovanligt. Och hålet uppkommer för att det kommer ut syra då från magsäcken. Och den vanligaste orsaken är ju då infektion med bakterien Helicobacter pylori. Och det är, så vitt man vet, hos människor den enda bakterien som kan leva i magsäcken. Det är ju otroligt surt, det är ju pH 1-2 där, så att alla normala bakterier dödas ju där. Den andra orsaken är om man äter, vi har ett jättetjockt slemlager som skyddar tarmen och magsäcken inte minst, där det är jättetjockt. Och det här slemlagret då ska bildas, och det styrs bland annat av en grupp molekyler som heter prostaglandiner. Och nu finns ju läkemedel som hämmar dem, som vi tar mot feber och smärta och så. Till exempel acetylsalicylsyra, alltså magnesyl och bamyl och de här. Och de hämmar då det här produktionen av det här fina slemlagret. Och kortison, om man står på behandling av det också, det motverkar också det. Det är den andra orsaken till att man kan få ett magsår.
Så man kan få det av Helicobacter pylori,
ja,
eller av
mediciner som motverkar den här fina slemfilten då som vi har där, som ska skydda slemhinnan då.
Men inte av bråkande barn?
Nej, inte magsår. Men har man jätteont i magen, går till läkaren, då gör man en test då för om man har Helicobacter pylori. Och har man det då och har symptom, då behandlar man bort den med antibiotika. Men det är tung behandling, det är flera olika antibiotika under många månader och så. Så att den försvinner inte för att man tar en penicillinkur sådär.
Vad är det för skillnad på magsår och magkatarr? Det är också någonting man hör om att folk har ont i magen. Oj, och magkatarr.
Ordet katarr, det är ju sådana här gammalt ord för sjukdom. Och jag har ju haft magkatarr hela mitt liv. Och,
hela ditt liv?
Ja, i princip. Alltså sen jag var ung, sen jag var 15-16 och sådär. Och det kallades ju då gastrit förut. Men gastrit, det betyder ju inflammation i magslemhinnan. Men det är ju inte så att man har någon särskild inflammation i magsäcken. Utan man ser ju liksom ingenting hos de här människorna. Utan det är så att man får ont i magen. Framförallt om man jäktar och har mycket omkring sig eller i konflikter och så får man ont i magen.
Och du har ju mycket att göra och du är ofta i konflikter. Kan det
ligga till grund för det? Ja, absolut. Och alla människor har ju sin svaga punkt, locus minoris som det heter på läkarspråk. Och min är ju magen då. Alltså många människor tror ju att läkarvetenskapen vet en massa om kroppen och sådär. Men det hävdar jag med bestämdhet att man vet en del om vissa svåra sjukdomar som är farliga och man kan bota. Men allt sånt där vanligt som varför vi gör ont i magen och så, det vet man inte.
Men du menar att du har levt med magkatarr till och från hela ditt liv?
Ja, fast det är mycket bättre nu. Sen får man ju låta bli att äta vitkål. Skulle jag äta ett halvt vitkålshuvud så här skulle jag gå som en fällkniv liksom.
Är det därför du är så arg på vegan?
Ja, nu känner jag många trevliga veganer, i alla fall en. Men många grönsaker får man ont i magen av om man är som jag. Inte morötter, inte tomater, men liksom kål och det som det hette när jag var liten, svårsmält. Man pratar om svårsmält mat, det gör man aldrig nu för tiden.
Bandet Inga krusiduller gav oss sin version av blindtarmen, vilket leder oss till nästa fråga som kommer från Kalle. Hej, jag har en fundering som jag skulle vilja lyfta. När jag var barn under 60-talet var det vanligt att det diskuterades kring blindtarmen som inte sällan opererades bort. Nu för tiden har jag väldigt sällan någon nämna blindtarmen. Är det här en korrekt iakttagelse? Det vore intressant att få höra Agnes syn på det hela. Jag har också en känsla av att blindtarmsoperationer var mycket vanligare förr. Stämmer det här, Agnes?
Ja, jag har också den känslan. Och när jag gick på kirurgen på Sahlgrenska när jag var kandidat. Och jag levde ju den här idén att en blindtarmsoperation, det är den första operationen man kommer att se, och man kommer att se en massa blindtarmsoperationer. Men jag tror fasen inte jag var med om en enda blindtarmsoperation. Och jag tänkte på det redan då. Varför är det inte massor av blindtarmsoperationer? Så att det är nog så att det har minskat. Och varför det? Alltså det är så att man vet ju faktiskt inte vad blindtarmsinflammation beror på. Det är ju också väldigt konstigt. Men det är ju egentligen en inflammation i blindtarmens bihang som heter appendix. Och det här då, det är fyllt av sån här lymfvävnad, så att det är som våra halsmandlar och så. Det ligger liksom lymfocyter där och väntar på att få stimulans från tarminnehållet. Så det här är ett organ för att starta immunsvar. Och om det här nu minskar så kan det ju bero på att vi äter ju antibiotika då och då. Alltså antibiotika kan användas vid blindtarmsinflammation. Men om den här inflammationen har gått så långt så att liksom den har ätits genom tarmväggen, då måste man ta bort den, för annars så kan den spricka och innehållet kommer ut i bukhålan. Det är det som heter brusten blindtarm, och det är inte alls roligt. Men jag skulle tro att det har att göra med att man har mer antibiotika, eller kanske också att man har färre mag-tarminfektioner. Alltså jag har ju aldrig hört om någon direkt koppling mellan detta. Men det är ju det som händer i vårt hygieniska samhälle, att vi får mindre och mindre bakteriella tarminfektioner. Och vi får förmodligen även mindre blindtarmsinflammation. Mina föräldrar berättade för mig, de var ju födda 1918 och 1914. Det var ju innan det fanns antibiotika och folk dog ju av massor av saker, bland annat blindtarmsinflammation. Och då var det ju så att när folk skulle resa långt bort så var det inte så ovanligt att man tog bort blindtarmen i förebyggande syfte, så att man inte skulle drabbas av det när man var i Yokohama eller något sånt där. Och så.
Oj!
Och så kom man fram till att det var nog inte så bra ändå. Jag kommer inte ihåg varför det inte var så bra. Men det var i alla fall något man gjorde.
Har du din blindtarm kvar?
Nej, jag tog den när jag var 17 år. Och det visade sig att jag hade inte blindtarmsinflammation. Utan jag hade något som heter körtelbuk, tror jag heter. Det är alltså en...
Körtelbuk?
Jag tror det heter det. Det är alltså Yersinia, en term... bakterier som man får samma symptom ungefär som blindtarmen då. Så att den knipsades bort på mig.
Men det tycker jag ändå är skönt att höra, för att nu när det låter som att blindtarmen kanske är viktigare än vad vi tror och sådär, det är många som har fått den bort. Det är skönt att du har fått det och du verkar ju jättepigg.
Ja, det är ingen som pratar om det längre. Det är naturligtvis även nu barn och unga människor som får blindtarmsinflammation, men det är inte alls samma.
Men kan du inte ta ett snack med dina kirurgkollegor på sjukhuset? Och varför pratar ni inte om blindtarmen längre? Så kan du väl återkomma till oss och berätta varför det är så.
Just det, precis. De kanske inte vill avslöja den hemligheten. De kanske har liksom en hel avdelning där, där de gör någonting annat. Det är smyg. De vill inte säga att det är inga blindtarmsoperationer längre.
Varför tror du att det skulle vara så?
Jag kommer ihåg när det var så när man gick på gyn och det fanns ju enorma mängder med kvinnor som hade något som heter salpingit, äggledarinflammation. Och när jag gick gynkursen, då hade precis det försvunnit. Så det låg inga människor där. Det är alltid lite bråk på olika discipliner. Man vill inte gärna ge bort en avdelning bara för att patienterna inte har kommit. Utan det är ju prestigeförlust och så. Det säger man ju inte liksom, oj, 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 mina patienter har tagit slut. För vi har så effektiva läkemedel så att ni kan få mina sängplatser. Inte riktigt så går det till. Så att när jag gick på gyn var precis då i den vevan när den här äggledarinflammationen liksom dog ut. Naturligtvis finns det ju fortfarande klamydia till exempel som vandrar upp i äggledarna. Jag tror inte det är mindre vanligt, men man behandlar väl med antibiotika och ingen ligger inne för det i alla fall. Det finns många anledningar till att ligga på kirurgen, men jag tror att det är färre som ligger där med blindtarmen idag.
Du sa att du hade hittat en spännande artikel. Berätta lite om den.
Ja, alltså jag tänkte att jag måste ju kolla om det här är bara min känsla. Och slog här lite på PubMed som den här medicinska databasen heter. Och då hittade jag en helt fascinerande artikel som, där man har alltså gått igenom hur många som får en viss sjukdom på en viss tidsenhet för blindtarmsinflammation över hela världen. Och då står det helt klart där att den här ökade väldigt mycket i början på 1900-talet i västvärlden, alltså Nordeuropa och USA och sånt där.
Blindtarmsinflammation,
alltså blindtarmsbihanget. Och sen så vände det någon gång mot mitten på 1900-talet och sen har det gått ner. Och att man har sett en signifikant minskning efter 1990, alltså till idag då, i de väldigt rika länderna då. Medan den däremot är på väg upp i de länder som varit fattiga och nu industrialiseras. Det finns ju tre grupper sjukdomar man tar det grovt. Det tar vi de här som man har jättemycket av när man är jättefattig och dålig sanitet och hygien, alltså infektionssjukdomar och sånt där. Och sen så har vi en grupp sjukdomar som kommer då och går upp när man får det lite bättre. Till exempel typ 2-diabetes, hjärtinfarkt och lite sådana. Och sen kommer den här tredje gruppen sjukdomar som mycket handlar om immunsystemet som kommer upp då när man får det jättebra som vi har i norra Europa då. Och det är ju allergierna, det är inflammatorisk tarmsjukdom och det är autoimmuna sjukdomar då. Och det var ju väldigt intressant ifall blindtarmsinflammationen ligger i den här grupp 2, alltså sjukdomar som man har dem kanske inte så mycket då när man lever och har ständiga infektioner och äter jätteoren mat och sådär. Så kommer de när man får det lagom bra, som man har det nu kanske i Indien och sådär va. Och då går det upp och sen går de ner igen då, när man får det så här halvsterilt som vi lever nu då. Och det är ju väldigt intressant med tanke på att det är ett immunologiskt organ det här då, blindtarmen.
Hej Agnes och Christer. Vad händer om man inte har avföring på en längre tid? Dör man eller ser tarmen till att tömma sig till slut? Undrar jag som har problem med trög mage. Har du Agnes kanske något tips på vad som kan förbättra tarmens funktion? Jag har provat det mesta som påstås hjälpa men utan större framgång. Hälsar Solveig. Och det här var intressant tycker jag, för när jag jobbade i äldrevården så fick jag höra att en av de absolut vanligaste dödsorsakerna för äldre är förstoppning.
Oj!
Och ända sedan dess har jag funderat på om det stämmer, så jag är tacksam att Solveig tar upp det här.
Det kan jag inte tänka mig att man dör av förstoppning. Alltså man kan ju få, om man har ett så att säga mekaniskt hinder så att liksom avföringen inte kan komma ut. Det kan ju hända, man kan ju ha en tumör till exempel som täpper för och så. Och det är ju väldigt farligt för att då står ju bakterierna där inne. Och då börjar de få ont om näring och liksom allting blir oredigt och det blir inflammation. Och det kan ju leda till att man, alltså tarmen förstörs helt enkelt. Så att det är ju väldigt farligt. Det är ju ett tillstånd som heter ileus. Det är om tarmen av någon anledning liksom inte kan mata fram innehållet. Men det är ju då om det är något yttre som hindrar liksom det här. Att man är förstoppad, det är ju liksom att man får lite innehåll för att tarmen ska tycka det är värt att tömma sig. Och det är ju väldigt komplicerat det där hur tjocktarmen tömmer sig. Och där kan det ju ligga allt ifrån mindre än en dag till genomsnitt ett par dagar. Människor som känner sig förstoppade kanske ligger där någon vecka eller två, och då känner man sig ju eländig. Särskilt om man tror då att man kommer att dö av det, så är det ju inget kul. Och man har ju någonting som heter gastrokolisk reflex. Och det är ju att när man har ätit så passerar ju maten genom tunntarmen. Men samtidigt går det en nervsignal för att tjocktarmen ska tömma sig. Det är inte så att det behövs, men det är så. Så det kan man ju notera att man sitter och äter. Så efter någon, ja, kanske en kvart, 20 minuter, en halvtimme, så känner man att nu vill jag gå på muggen här. Och då ska man ta vara på det, för man är lite förstoppad. Man ska ju absolut inte dricka te, det är ju väldigt förstoppande. Men kaffe är ju tvärtom. Kaffe kan ju få en...
Jag kan knappt dricka en kopp utan att behöva rusa på toa.
Nej, precis. Och sen har de säkert prövat en massa såna här bulkmedel som heter massa fibrer och som gör tarminnehållet, ger det mer volym. För är det mycket volym, då känner ju tarmen att den behöver tömma sig då. Men det kommer inte att hända något farligt, det är jag säker på. Utan det kan ju
men
bra.
till slut måste man väl sprängas om man
För sprängs gör man. Ja, om man alltså har något som sitter i vägen, absolut, då är det farligt. Men det har ju inte hon, utan det är ju tarmen som inte tycker att den behöver tömma sig då.
Men på sikt kommer även Solveigs tarm att tycka att den behöver tömmas.
Absolut, och det gör den säkert var 14 dag eller någonting. Så att det är...
Men räcker det? Gå på toa var 14 dag, det kan väl inte vara nyttigt?
Om man nu vill bajsa jättemycket, då, alltså man äter då 1 kilo grönsaker om dagen, vilket låter fruktansvärt, men då är jag ganska säker på att även Solveig skulle bajsa, men det är ju inget gott, så det är väldigt tråkigt och får säkert ont i magen och så. Men jag tycker inte hon ska vara orolig.
Stämmer det att det är viktigt att röra på sig för att tarmarna ska kunna arbeta?
Alltså ibland blir man ju väldigt bajsnödig när man är ute och springer. Och det är ju en del som sätter sig och bajsar ut i skogen. Det är ju väldigt tråkigt. Folk som är ute och springer långt och så. Så det kan väl vara så. Eftersom jag inte är sån elitidrottare så jag kan inte svara på det. Nu för tiden så säger man ju att alla människor måste... motionera, och det finns naturligtvis en massa tillstånd när det inte alls är lämpligt, men just nu så stämplas det in överallt liksom. Och det kommer att ta en ände med förskräckelse för några stackars människor som tvingas motionera när deras kropp inte vill, tror jag.
Det korta rådet till Solveig då är att oroa dig inte. Det är ingen fara om det tar lite tid att få bajset att komma ut. Men om du verkligen vill sätta fart på det, proppa i dig grönsaker, drick kaffe och jogga lite.
Ja, man joggar, det struntar vi. Men alltså, äta väldigt mycket, äter man väldigt mycket så måste ju delar av det komma ut.
Men när vi pratar om magen här och fibrer och förstoppning och allt vad det är, det låter ju som att alla får ju försöka hitta någonting som passar just deras mage.
Ja, precis.
Det finns inte en diet som funkar för alla.
Det finns ju grejer som är mer förstoppande och mer laxerande, alltså som är allmänt kända liksom. Te är allmänt känt. Mjölk också. Det var en sak, jag pratade med min kompis som är professor i sån här näringsforskning och så. Och vi pratade om detta, att liksom det snackades ju så fruktansvärt mycket om denna förstoppning på 70-talet. Och det är ingen som pratar om det längre. Och då så sa hon då att man drack ju så mycket mjölk, och mjölk är tydligen ganska förstoppande. Det kommer jag inte ihåg, men det sa hon då. För när jag var liten, då drack ju både vuxna och barn mjölk. Så det kan ju vara en anledning till att man pratar mindre om detta nu. Så.
Har du ont i magen? Gå till Per i hagen. Är han inte hemma? Gå till moster Emma.
Blåbärsgossarna Bernt Egeblad och Eva Fröling tipsar om att gå till Per i hagen om man har ont i magen, och om man inte är hemma, gå till moster Emma.
Mm.
Jag själv föredrar, precis som vår lyssnare Eva i England, att vända mig till professor Agnes Wold. Eva skriver: jag undrar varför vi äldre, inom parentes 76, tycks fisa mer på äldre dagar. Kanske är det bara jag, men jag tycker att jag allt hör andra som släpper sig när jag är ute och handlar. Tack för ett kul och intressant program, lägger hon till. Och tack för svenska poddar, det är så skönt att ha när man ligger vaken om nätterna. Stämmer det att man fiser mer när man blir äldre, Agnes?
Jag tror det. Jag hade ju ganska gamla föräldrar och jag blev väldigt irriterad på detta. Och jag tycker jag börjar känna det här själv också. Men det måste ju helt enkelt vara så att den här muskeln man har på slutavtarmen, den här ringmuskeln då, som håller inne både bajset och gaserna, den blir säkert förslappad. Det tror jag, utan att kunna bevisa det.
Förutom då ökad fisfrekvens så har du ju berättat att man snarkar mer, får skörare ben och sämre potens. Det verkar inte jättekul att bli äldre när det presenteras.
Det är jättekul.
Ja, men varför är det det om man ska hålla på så här? Det är ju inte så roligt.
Det finns andra saker som uppväger. Till exempel att man behöver inte sitta och oroa sig för att barnen ska bli knarkare eller sådär. Utan de är vuxna och de har överlevt och man behöver inte vara ute och ragga. Nej, det är jättebra.
Så enligt dig så kan man ta att det kommer en liten fis, för det är så gött att vara gammal ändå.
Ja, absolut. Det där var ju mest de andra.
Hej Agnes och Christer. Alltid lika intressant att lyssna på er. Jag lär mig mer och mer.
Ja, det är roligt.
Så här fortsätter det. I avsnittet om tarmen som jag hörde saknade jag att få veta något om tarmfickor. Vad de kan ge för besvär och hur man kan hantera dem. Min svägerska har under många år haft besvär som troligen handlar om just detta. Besvär från tarmfickor. Vad är det egentligen och vad kan man göra åt det, undrar Kristina med CH.
Det kallas divertiklar och det är då i tjocktarmen så blir det små utbuktningar i tarmväggen. Alltså det buktar utåt från tarmens synvinkel så de går ut mot bukväggen. Och det anses bero på att det är svagheter då i den här väggen. Och de hamnar där det går in ett blodkärl oftast. Ett litet, litet blodkärl in i tarmväggen där. Så att där har man väl lite svagare vägg kanske. Och det är framförallt i den delen av tjocktarmen som kallas sigmoideum som är liksom S-formad som ligger då på vänstersidan innan man kommer till ändtarmen då. Och där har man oftare sådana här fickor. Och då kan man få ont i vänster nedre delen av buken då. Och det är väl lite som blindtarmens inflammation. Alltså teorin är att det liksom blir instängt lite tarminnehåll och det innehåller ju jättemycket bakterier och det blir stående där och det här slemlagret som ska skydda oss, det klarar inte riktigt det och man får en inflammation då. Och lite lättare fall, då gör man inte så mycket. Får man lite värre så kan man få antibiotika för att ta död på lite bakterier. Sen kan man ju få svår sån här och då får man operera till sist.
Men har vi tarmfickor lite till mans eller finns det de som går runt helt utan fickor på tarmen, en helt slät fin tarm?
Unga människor har naturligtvis det, men sen jag tror ju inte att man kan passera 60-70 års åldern utan att få såna här lite små fickor och sånt.
Jag kan väl lägga till det här då också på listan som är negativt med att bli äldre. Det är inte bara fisar, det är ju även tarmfickor, sviktande potens, höra ben, men ändå är det så gott.
Och det är vanligt alltså. Och man har smärta där i vänster del av buken. Sen så om man får feber, då har man inflammation. Och sen ska man tänka på att om man står på kortisonbehandling av någon anledning, då kanske man inte får feber, så att då ska man vara lite mer vaksam ifall man har de här fickorna.
Är det din telefon nu igen?
Så dum.
Vad är det med den här telefonen? Den förstår inte att den ska vara avstängd när vi spelar in.
Ibland talar jag om det för den så där.
Men då vill jag fråga som jag brukar, vem var det som ville dig något och vad ville de?
Lunch? Frågetecken stod det. Det är den tiden nu.
Hej Agnes, min pappa har så länge jag kan minnas haft ont i magen. Han har nu konstaterad IBS och det är såklart bra att man vet vad det är för någonting. Men han har liksom helt gått upp i sin diagnos och ligger mest på soffan där hemma och ropar till mamma att fixa olika grejer åt honom. Du vet, jag har ju IBS, säger han med ett, enligt mig, illmarigt leende. Agnes, visst behöver man inte ligga på soffan bara för att man har IBS? Vänliga hälsningar från dottern som för husfridens skull vill vara anonym men som också vill få sin lata pappa att resa sin rumpa. Eller är det kanske väldigt synd om honom? Om vi börjar med, vad är IBS för någonting?
Ja, men det är ju just det. Det är ju sån här diagnos för sånt som inte är farligt. Och då kallas det som sagt för gastrit, när man har övre delen av magen. Och så har vi då liksom det som sitter lite längre ner, då kallar man det IBS. Men det är ju samma sak ungefär. Men det finns liksom ingenting att se direkt. Alltså de har ökade smärtupplevelser från tarmen. Och,
kan man kort säga att det är det IBS är? Att man har lite mer ont i magen än andra?
Ja, i nedre delen av magen. Och sen kan man dela upp den i de som har liksom ökad tarmpassage, så att de måste springa på muggen ofta och ont och lite gaser. Så har vi de som är mer förstoppade och sådär. Det har ju forskats mycket i Göteborg. Vi har en av världens största experter på IBS här då på Sahlgrenska. Och han har ju hållit på med det här hur länge som helst. Man kan lägga in små ballonger i tarmen på dem, blåsa upp dem och sen det trycker. Då får de lite mer ont än folk som inte har IBS och så. Men det som är grejen med detta, det är ju att det är absolut ingenting som förkortar livet. Det kan inte hända någonting farligt. Det kan inte bli så att man måste operera. Liksom, får absolut inte blandas ihop med inflammatorisk tarmsjukdom som förkortas ofta IBD. Så IBS är liksom vad man kallar funktionell tarmstörning. Så det är som allt annat, det får man själv hantera.
Behöver man ligga still på soffan hela dagen om man drabbas?
Inte hela dagen, men jag kan känna igen det där. Jag vill gärna ligga på soffan lite när jag har ätit. Om man börjar rusa runt då kan man få jätteont i magen och så. Så jag tycker det kan man ju bjussa på, att han får ligga någon timme efter maten. Men sen får han upp och delta i husets göromål som alla andra. Det går inte att säga att man har det hela dagen.
När Annika var 6 år fick hon en tarmsjukdom som heter ulcerös kolit. Det är en sårig inflammation på tjocktarmen som man först brukar behandla med mediciner. Men om det inte hjälper, ja då måste man operera. Det är en operation som innebär att man flyttar tarmöppningen till magen och sätter på en påse som tar upp tarminnehållet.
Det här var ett klipp från Vetandets värld 1976. Och det här som stackars Annika har drabbats av låter ju verkligen inget vidare. Så jag förstår den starka reaktionen som kommer i nästa mejl här från Nils. Hej, jag har precis fått diagnosen ulcerös kolit. Bara namnet får mig att må illa. Jag känner att mitt liv är kört nu. Vad säger du som är läkare, undrar alltså Nils. Är Nils liv kört?
Nej, det är det inte. Men jag tycker synd om Nils och jag förstår hur hemskt det känns. Ulcer betyder ju sår och kolit betyder inflammation i tjocktarmen, kolon då. Och det är då en kraftig inflammation i tarmväggen då, som ingen vet vad den beror på. Man anser att det är väldigt troligt att man reagerar mot den här mängden inflammationsframkallande tarmbakterier. Och det är då en immunologisk sjukdom. Vi som inte har ulcerös kolit, vi har då immunologiska mekanismer som pressar ner den här inflammationen som vi skulle rätteligen ha fått då. Och det fungerar inte då. De här sjukdomarna då, inflammatorisk tarmsjukdom, som absolut inte får blandas ihop med IBS utan något helt annat. Men det som är bra då, det är ju att den delen av medicinen som har haft absolut störst framgång de senaste 30 åren, det är den immunologiska biten då. Och det har ju revolutionerat alla sjukdomar som orsakas av eller har en komponent av immunreaktion i sig då. Och det är ju ganska många då. Till exempel autoimmuna sjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom. Så att förr var det ju så att man försökte dämpa inflammationen så gott man kunde, men ibland blev den så allvarlig ändå så att hela tjocktarmen så att säga blev så inflammerad så man var tvungen att plocka bort hela tjocktarmen och man fick sina påsar på magen. Sen var det då i Göteborg en man som heter Kock, en mycket berömd kirurg, som gjorde en fantastisk operationsteknik som man kan tillverka liksom en ny tjocktarm från tunntarm. Så att även om man får plocka bort hela tjocktarmen så behöver man inte gå med påse på magen, utan man kan då ordna till en ny. Och de flesta nu behöver ju inte opereras för man har så otroligt mycket bättre läkemedel.
Så att ja, du förstår att Nils känner sig oroad, men det är inte kört.
Absolut inte kört. Det finns inget kört i det hela. Han kommer inte alls att dö av den här sjukdomen, vilket ju förekom ganska nyligen. Var det inte helt ovanligt att man dog av ulcerös kolit.
En kompis till mig lever med den här diagnosen sedan några år tillbaka. Och han säger att det enda som är bra med ulcerös kolit är att han kan fortsätta röka cigaretter med gott samvete. Mm. Han påstår nämligen att det hjälper. Vet du något om det?
Jajamensan, det vet jag. Det är jätteintressant. För det finns ju 2 inflammatoriska tarmsjukdomar. Det finns ju några fler som är ovanliga, men huvudgrupperna är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Och det är ju väldigt intressant för att de är ju lika i vissa avseenden och olika i andra avseenden. Och däribland rökning, så att rökning skyddar mot ulcerös kolit och rökning gör Crohns sjukdom mycket värre.
Aj då, då gäller det att veta vilken man har.
Just det, för jag träffade nämligen en man som hade Crohns sjukdom och rökte. Och då måste man sluta röka. Men som sagt var, ulcerös kolit är det skyddande då.
Samtidigt finns det ju många andra grejer som är dåliga med att röka, försöker jag säga till min vän.
Ja, ja, visst. Men som sagt var, det, det hjälper mot ulcerös kolit.
PS. Populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte har missat någonting som folk går runt och undrar i smyg, har ju vi på redaktionen tagit på oss att undersöka vilka de populäraste sökningarna på nätet är för teman som dyker upp här i podden. Mm. Känner du till, Agnes?
Ja.
En av grejerna som svenska folket verkar väldigt nyfikna på när det gäller problem med magen är att få ont i magen efter att man har ätit. Vad finns det för anledningen till att man får det?
Ja, det är ju såna tillvarons mysterier då. Det är ju det man brukar kalla gastrit då. Och särskilt man åt vissa saker. När jag gick i skolan hade man någon hemsk vitkålsallad med lingon eller mandarinklyftor i. För det första var det äckligt och för andra fick man ju kanon ont i magen av detta. Alltså man har ju smärtreceptorer i magtarmkanalen då. Och vad som gör att man får ont, det är liksom oklart. Det kan vara distension, alltså att man drar ut tarmen. Om man skulle passera någon jättestor tennisboll eller så, då skulle man få ont liksom, för att den blir utvidgad och sådär. Och sen inflammation gör ju ont, det vet ju de som har ulcerös kolit. Och Crohn, de har ju jätteont i magen. Och när man har födoämnesallergi kan man ha ont i magen och så. Men varför man får ont i magen när man äter, det bara är så. Och det är helt normalt. Det får man tugga i sig.
Så det är normalt, säger doktor Agnes. Ha lite ont i magen efter man ätit. Man lägger sig och vilar, chillar, googlar inte, oroar sig inte. Nej. Det kommer att bli bättre.
Nej, och som sagt, alla har haft ont i magen. Och man hade säkert mycket mer ont i magen förr när man hade dessutom en massa sjukdomar. Och man fick dålig mat. Och nu kan vi äta det som våran mage gillar och... Vi behöver inte äta vitkål med mandarinklyftor om vi inte vill. I alla fall inte när vi är vuxna.
Det står aldrig hemma på ditt middagsbord.
Verkligen inte.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så verkar det inte vara någon större fara att råka svälja tuggummi.
Nej.
Däremot kanske man ska göra det jämnt så att det bildas någon sorts stor kletklump där nere i tarmen.
Ja, men det gör det ju inte. Det passerar så snabbt.
Man får inte magsår av bråkiga barn.
Nej, som tur är.
Man får det av?
Helicobacter pylori eller möjligtvis överkonsumtion av mediciner som stänger av prostaglandinsyntesen.
Att få ont i magen efter att man har ätit är oftast helt ofarligt och kan bero på massa olika saker.
Det har ju något att göra med att de nerver som känner av förhållandena nere i magtarmkanalen, de signalerar att... Det gör ont. Exakt vad det är som gör ont, det är väldigt svårt att förstå.
Är det någonting du skulle vilja lägga till som du tycker att men det där var faktiskt ännu viktigare, Christer?
Ja, alltså man ska inte tro att om man joggar så botar man alla sjukdomar, särskilt inte de i magtarmkanalen skulle jag säga.
Klockan är långt över lunchtid för oss nu. Jag tycker det är imponerande att du fortfarande kan prata, för du brukar alltid säga att nej, det går inte om jag inte får mat, men det har gått.
Ja, det har gått. Det är 4 minuter efter den absolut sista tiden jag måste ha mat, 12.30.
Och du sitter fortfarande
upp? Jag sitter fortfarande.
Starkt jobbat, Agnes.
Ja.
Vad trevligt att träffa dig som vanligt.
Jättetrevligt.
Ha det så himla bra tills vi hörs igen.
Mm. Detsamma.
Och det gäller såklart er som lyssnar också. Tack för att ni är med oss.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla våra poddar, de hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Tekniker för det här avsnittet, det var Robert Ignelius. Klippte gjorde Simon Westerdahl. Ljud, Mikael Ekblom. Arkivsök, Adam Bergsten och Stefan Lysarides. Och producent, det var Hanna Andersson.